Andliga klubben träffas och diskuterar den själsliga och magiska sidan av livet. Vi är en panel av personer med olika förmågor och perspektiv som hoppas kunna inspirera dig att först och främst se dig själv som en andlig varelse. Har du en fråga till oss? Maila då till fraga@andligaklubben.se. Och här kommer dagens avsnitt. Men hej och välkommen tillbaka, Anna och Sofia.
Så spännande att se vad som är på gång rent astrologiskt.
Yes, nu ska vi ta oss an första kvartalet 2024 och titta in. Jag brukar ju då spana på vad händer på himlen, vad gör de här planeterna, vad är det för energier i farten, och försöka också härleda det till dels vad som händer liksom med det stora kollektiva planet. Vad händer i världen? Men också försöka ta ner det till vad betyder det för den enskilda individen? Och du är ju med, Anna-Sofia, som vår fantastiska Reiki-master i Andligaklubben som hjälper till att förstå på ditt alldeles fantastiska unika sätt hur ska vi då hantera de här energierna? Och det jag tycker att du är så fantastiskt duktig på, det är att plocka ner det till vardagen. I de praktiska frågorna, hur ska man hantera energierna då?
Jag gillar sånt där. Och någonting jag tycker att man ofta missar i den andliga världen, det är ju det här med att man faktiskt kan påverka saker själv. Alltså astrologin, den är ju lite gjuten. Alltså vissa saker kommer att hända och vissa energier ligger runt den. Men vad vi gör av de förutsättningarna kan ju en jättestor skillnad.
Exakt. Så
jag hade ju velat att fler personer i den andra världen medvetet kliver in och börjar skapa det de ser är på väg. Så att man inte bara sitter hemma och väntar och hoppas. Det kommer snart, det kommer snart, det kommer snart. Ja, men det kanske är du som ska skapa det. Det kanske är du som ska kliva in och vara den.
Och också att man kan välja att ta ett perspektiv. Alltså att man har ett personligt val. Och vi har ett ansvar att göra det här valet också. För med de här planeterna så är det ju alltid så att en energi som kan till synes se jobbig, utmanande ut, den kan man ju också använda på det högsta och bästa positiva sättet. Så det är lite grann upp till oss vad vi gör av, precis som du säger. Vad gör vi med det här? Och sitter vi i förarsätet i bussen som är vårt liv liksom? Eller är vi bara offer för omständigheterna?
Alltså någonting jag har tagit med mig mycket från våra tidigare samtal. För då lyfter du på att det är som cykler som går igen. Du pratar om 9-årscykler och sånt. Och jag har varit mycket i det där. Kanske inte kalla tillbaka gamla energier. Utan mer säga att vänta, det är verkligen den här cykeln. Att saker går igen. Det är samma energi fast i en ny fas. Och det hjälper mig också att ha landat i att det här är viktiga saker. Det är liksom det här är nästa steg. Och det har drivit mig framåt på ett väldigt positivt sätt.
Kul. Och det är också så att med de här cykliska händelserna så är det lite som att jaha, nu fick vi en chans igen. Har jag lärt mig någonting tidigare? Kan jag applicera mina lärdomar på ett nytt sätt och se om det blir en annan effekt eller annan utkomst av det hela. Så det är väl lite så att utveckling går i spiral. Utveckling går i cykler. Och spiralen indikerar att det också sker någon framåtrörelse i det.
Och sen det här att ibland, alltså man tänker att man ska göra så mycket. Ibland är det värdefullt att missa en cykel för att se vad som händer när man missar en cykel. För att säga att, men vänta, nästa gång den händer, då vill jag faktiskt vara med. Och ibland kanske man har överjobbat vissa cykler. Och då kan man liksom säga att, men herregud, jag jobbade så hårt och det hände så här lite. Kan jag ha en annan ingång? Så att lite oavsett om man tog vara på det eller inte. Oavsett om man var aktiv eller kände sig som ett offer och bara försökte krypa in i soffan och gömma sig. Så är det värdefulla saker vi tar med oss. Som vi har jättestor nytta av i långa loppet. Att bara iaktta gör stor skillnad.
Ja, och sen är det här med ibland kan vi ju bli övertaggade på att försöka kontrollera utkomsten av något. Och då kanske vi också missar egentligen vad hela syftet var. Att vi försöker ur det mänskliga perspektivet liksom driva till ett visst slutresultat som vi önskar oss. Så kanske om vi bara åker med istället ibland i de här energierna. Bara liksom sitter med känslan och sitter med vad vill universum säga mig nu? Så kan vi få ett helt annat resultat än vad vi kanske hade förväntat oss.
Definitivt.
Innan vi ger oss i kast med att titta på vad planeterna gör här nu första kvartalet 2024 så tänkte jag att vi ska titta lite bakåt, för det har varit en intressant höst. Det
Mycket.
har hänt mycket i världen. Och jag vet ju att jag i avsnitt 3 och 4, alltså kvartal 3 och 4 för 2023, så pratade jag en hel del om den här Venus retrogradperioden som var i Lejonet. Då konstaterade vi ju att det var intressant att Venus stannade upp på just 28 grader Lejonet och sen började liksom påbörjade retrograd, alltså när hon går, ser ut, till synes går baklänges genom zodiaken, så var det liksom de här 28 grader i Lejonet som var lite speciellt. Eftersom Ukraina också har sin födelse-Venus 28 grader i Lejonet, till och med också i retrograd. Så att det här förstod man ju skulle ha någonting med den här konflikten i Ukraina. Och också därför att Zelensky har sin Saturnus på 28 grader i Lejonet. Och sen så visste vi också att kriget i Ukraina, det började i februari 2022, eller egentligen började det redan 2014, men det eskalerade ju när Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari 2022, och då var det också en Venus retrograd period, men då i stenbocken. Så att någonting liksom kan man ändå förstå att det är någonting med energierna här kring just det här med Venus retrograd perioder som är intressant för hela den där konflikten. Och jag vet att jag sa att i slutet på den här retrograd perioden så skulle det ändå bli lite intressant, och jag tror att jag uttryckte någon slags förhoppning om kanske en fredstrevare. Jag nog såg att det skulle vara lite svårt för Venus att göra det, men helt klart var det ju intressant att se vad som skulle hända när Venus passerade, alltså hon backade från 28 grader i Lejonet, och vad händer när hon kommer tillbaka till 28 grader i Lejonet, där liksom hela den här processen på något sätt började. Och hon kom tillbaka till 28 grader i Lejonet den 7 oktober. Och den 7 oktober var intressant av också den anledningen att Mars stod tillsammans med den södra månnoden, de här månens noder som inte är planeter utan punkter i rymden, som är liksom karmiskt laddade. Och de här noderna, och Mars då på södra noden, stod i kvadratur till Pluto. Och just den här dagen, den 7 oktober, så gjorde månen också en opposition till Pluto, vilket gjorde att alla de här stod i en konfiguration på himlen som blir liksom ett stort kors, där fyra eller fler planeter är 90 grader till varandra. Och så är liksom de här två paren också 180 grader precis mitt emot varandra. Så det bildar som en stor fyrkant nästan, kan man säga, på himlen. Det som adderade i det hela den 7 oktober var också att Mars och Pluto fick en konfiguration till Venus i och med att de gradmässigt låg nära varandra, 26, 27 och 28 grader respektive. Och det här med graderna är spännande, har jag upptäckt. Det spelar som ingen roll egentligen i vilket stjärntecken de står eller i vilken vinkel till varandra, men bara att de står liksom på samma grad, det gör ju att de har någon typ av aspekt mellan varandra. Så det brukar liksom intensifiera saker och ting. Då är det ju så här att hände någonting i Ukraina-Ryssland-konflikten just den 7 oktober? Jag vet inte. Det var ingenting som liksom poppade upp i nyheterna, vad jag vet i alla fall. Sen kan det ju hända saker och ting bakom kulisserna. Det kan ju vara att man har börjat planera för någonting, planera för något fredssamtal och så vidare, som inte riktigt vet vad som pågår. Men en annan väldigt stor konflikt blossade ju upp just den dagen, den 7 oktober, när Hamas attackerade israeliska soldater och tog civila som gisslan på en musikfestival. Det här har vi ju inte missat i nyhetsflödet. Det har varit otroligt katastrofartat. Och då kommer vi till någonting intressant. Det här hade inte jag koll på innan, men nu när man tittar liksom tillbaka och börjar undersöka, vad hände då med Israel och Palestina här? Ni vet att nationer har ju också ett födelsehoroskop, och gissa vart Israel i sitt födelsehoroskop har sin Mars, som ju är krigsguden. Kan jag få en trumvirvel, Anna-Sofia? Israel har sin Mars 28 grader i lejonet. Tro det eller ej, staten Israel föddes den 14 mars 1948 och har då solen i oxens tecken. Ganska exakt precis där Uranus också är på himlen just nu. Så de har Uranus transit till sin sol. Israel har månen i lejonet och ascendenten i vågen, där vi också ju hade en solförmörkelse i oktober. Och jag skulle nog vilja säga att Israel går igenom en väldigt stor förändring i sin identitet just nu, med både Uranus konjunktion till sin sol och så de här sol- och månförmörkelserna som nu kommer att falla i första och sjunde huset under de kommande ungefär 1,5 åren. Och det här handlar ju om där vi har förmörkelser som aktiverar delar i vårt eget horoskop, så kan man säga att första och sjunde huset, det handlar ju väldigt mycket om jag kontra andra som jag har en relation till. Det kan vara i sjunde huset, kan vara liksom kärleksrelationer, en partner, det kan vara en affärspartner, men kan också liksom generellt symbolisera andra människor som kommer emot mig. Det kan också vara fienden där. Och den här solförmörkelsen som händer den 14 oktober i vågen, den har ju definitivt också setts som en utlösande faktor i den här konflikten av många astrologer. För man brukar prata om att tiden runt omkring 2 veckor innan och 2 veckor efter en förmörkelse är liksom, den är liksom superladdad. Så. Och själva staten Israel är också extra känslig för förmörkelser i och med att den är född väldigt nära en solförmörkelse. Det skedde alltså en solförmörkelse i oxens tecken bara 5 dagar innan man utropade staten Israel. Ja, ibland är det liksom lite extra så här när man börjar titta på detaljerna när det gäller planeternas rörelser. Och då ska vi också kika lite grann på Palestina. Deras horoskop är liksom svåra att definiera. Vad var liksom födelsen för Palestina som nation eller stat? Och det finns ju de som har forskat i det här, och det finns några olika förslag på vad man skulle kunna se är det rätta horoskopet då. Men det finns en trovärdig källa som anger en tidpunkt i november 1988 när Yasser Arafat utropade Palestina som en självständig stat. Och tittar man på den tidpunkten, trumvirvel, så har Palestina sin ascendent på 29 grader, lejonet. Och Palestina i det horoskopet har då också månen 28 grader, stenbocken, där Pluto hänger på himlen just nu. I say no more, I rest my case. Astrologi är magiskt när man börjar titta på detaljerna. Så hela den här konflikten startar alltså när alla de här planeterna bara så här har linat upp. Och skulle man titta tillbaka historiskt, vilket är en intressant grej att göra, att studera stater, nationer och vad som händer för folket och för staten när det sker stora omvandlingar. Men man behöver nästan vara historiker för att liksom kunna dyka ner i det ordentligt. Ja, och sen så, jag spanar ju ändå. Finns det någon sån här ljusning? Finns det någon fred i sikte? Och ja, jag har lite indikationer på fredstrevare i alla fall. För sen hade vi en månförmörkelse den 28 och 29 oktober. Och precis då, den helgen, så hölls den tredje internationella fredskonferensen kring Ukraina och Rysslandkonflikten. Det var 66 länder som deltog dock inte Ryssland. Vilket ju blir lite sådär knepigt när alla andra då ska försöka hitta någon fredslösning, men huvudparten inte riktigt är med. Då går det ju inte att nå hela vägen, helt enkelt. Men man kan väl se det som att de i alla fall försöker. Så. Det pågår samtal. Det känns i alla fall bra. Och sen är det ju också intressant att Israel-Palestina-konflikten, där skedde ju ett eldupphör den 24 november. Precis när Mars gick över från skorpionen till skytten. När en planet som Mars, som ju styr över krig, det är ju liksom krigsguden, byter stjärntecken precis vid den som man kallar ingressen, då kan ett skifte ske liksom i energin. För att Mars stod då i skorpionen som är liksom där Mars är stark och strategisk och ganska modisk skulle man kunna säga, och gick in i skyttens tecken som är någonting helt annat som styrs av Jupiter och är mer så här, åh, vi ska komma samman och vi ska vara vänner och så. Det är en helt annan typ av energi. Så plötsligt så var Mars liksom inte riktigt lika sugen på att kriga. Och det är då vi får ett eldupphör. Och samtidigt så hade vi också Venus i en opposition till asteroiden Chiron, som handlar om att se lidandet i världen och att Venus då känner så här, nej men nu är det för mycket, nu måste vi ha fred så vi får liksom reda ut det här med människor som lider. Man brukar också titta på vad månen gör, för det brukar vara en indikation på att det är en händelse. Månen rör sig så snabbt genom zodiaken på en månad. Så vad månen gör för aspekter brukar vara liksom indikationen på att just nu händer det någonting. Och den dagen så var månen också i konjunktion till den här Chiron och till norra noden. Så det förstärker liksom Venus och den här känslan av att vi måste göra någonting. Vi måste ta hand om dem som lider och är sårade. Ja, det blev ett skifte i energin och konflikten lugnade ner sig, i alla fall temporärt. Nu, Anna-Sofia, känner jag att vi är lite redo för att ta oss an 2024. Och jag vet
Eller
att
hur?
också jobbar med att titta lite grann energimässigt med hjälp av korten på vad 2024 kan ha. Men du är lite inne i det där just nu, eller hur? Energimässigt.
Ja, men lite grann. Jag passade på att kika på det nu inför att vi skulle träffas. Och jag använder ju vanliga orakelkort. Och ni vet de där som bara säger snälla saker. Så att jag letar liksom efter snälla saker och tillvägagångssätt och liksom knep att hantera saker på ett bra sätt. Och det jag tyckte jag såg när man kikade generellt över hela kommande år, det är lite grann att ett steg framåt, två steg bakåt. Alltså den här känslan av att man kommer lite framåt, men det händer inte så mycket av det. Och det där kan ju bli enormt frustrerat när man vill vidare eller när man känner att man vill komma till en lösning. Det är lite grann som du är inne på här, att ja, men man har liksom energin att tala för det, men ändå går det inte hela vägen. Och fördelen med att det kan vara på det sättet, jag tycker själv om den där metaforen att ett svärd blir vassare för varje gång du smider om det. Alltså om vi är snabb. Till exempel, åh nu hittar vi en lösning, jag har ett problem, jag hittar en lösning, jag hittar en lösning och så bara går man vidare. Då är det lite töm och glöm, alltså, man kommer inte riktigt ihåg vad man egentligen gjorde utan man bara rullar på. Men när man hela tiden kommer tillbaka, men väljer tillbaka det, man går in i frågan igen, man får mer information med sig, man fattar beslut igen. Det är någonting som händer i att det blir tydligare, skarpare, genuinare, ärligare. Så det blir mer varaktigt, blir mer stabilt och det blir mycket mer genomtänkt i långa loppet. Men just för stunden, hur det känns, så kan det verkligen bara, ja men där fick jag lite guldkorn och så händer det ändå inte så rackarns mycket. Så man kan bli ganska frustrerad. Och speciellt när man liksom vill komma ur jobbiga situationer, då kan man känna att men jag vill ju bara komma vidare. Och så bara, nej. Du kan inte bromsa dig ur en uppförsbacke.
Det kan också vara så att vi som liksom sitter och ser på nyhetsflödet och vad händer i världen, vi får ju egentligen bara se en liten del av allt som sker och händer. Och jag tror också att liksom 2024 kan ju också vara ett sånt där år när det händer en massa grejer bakom kulisserna, men det har inte riktigt brutit igenom ännu. Vi har inte sett förändringen, men det puttrar under ytan på något sätt. Det pågår.
Det kommer. Alltså jag måste bara fundera. Jag var på en jätteintressant konferens här om, ja, det är bara någon vecka sedan tror jag. Den var i november. Och det, jag visste inte om att den var. Jag fick, dagen innan fick jag reda på att den var. Så jag bara gled in och digitala grejer då kan man ju bara vara med. Skit enkelt. För det är så lätt hänt att känna på allting som inte fungerar och alla problem och allting. Och det här var en konferens som för flera år i rad har arrangerats av en stor aktör som jobbar med återvinning. Och vad man vill göra med de här konferenserna, det är att personer, organisationer och liksom olika instanser som håller på med återvinning och vill få in det tänket, att skapa en plattform för att dessa människor ska få byta idéer med varandra, men också lära känna varandra så att man kan få fler idéer. Så att där, men då kanske sitter, ja men, i vissa delar av Sverige så kan man sitta och ha fördjupat sig i vissa områden. Och kanske i något annat land så har man fokuserat på andra delar. Och om de här två får mötas och man får börja jobba tillsammans och kanske hitta lösningar från respektive expertis, så kan helt fantastiska saker hända. Och liksom bara det faktum att det finns stora aktörer som jobbar på det sättet, man använder sin tid, sina resurser på att bygga mötesplatser för att göra kvantsteg i vår utveckling när det gäller hälsa, miljö, återvinning. Alltså det, jag var så lycklig så jag satt där och var alldeles gråtfärdig över denna företagskonferens. Liksom bara, därför att det är så fint att man använder, alltså det finns de krafterna också, men de syns inte i nyhetsflödena. De
Nej.
syns inte, men de finns och de jobbar för att göra världen bättre.
Ja, det där är ju någonting som jag tror stenhårt på. Vi måste nätverka. Liksom hela den här födelsen av internet, som ju var för ungefär 30 år sedan också, vilket är en Saturnus cykel, vill jag bara påpeka. Men hela det, hur internet funkar i och med att det är ett jättestort nätverk och hur robust det är och hur vi har kunnat dela information med varandra. Hela det här nätverkstänkandet börjar liksom poppa igenom nu. Vi börjar se styrkan med det. Att byta information med varandra, det är nästan det viktigaste vi gör. För att en person sitter och är superintelligent och sitter och forskar på egen kammare, det hjälper liksom inte. Vi måste sprida informationen och dela med varandra och samarbeta med det. Ja.
Alltså det där är faktiskt en fråga som jag har tänkt mycket kring i andligheten och den andliga världen. Därför att om jag hade varit andligt intresserad, vilket jag troligen var i tidigare liv, och vi säger att jag levde, men nu backar vi så långt att vi är på 1200-talet eller något sånt där, riktigt långt tillbaka. Alltså då hade jag ju inte så stora möjligheter att ta mig särskilt långt.
Nej, gud nej.
Och hade jag tur, alltså det här med att kunna läsa skriftlig information, att dessutom få tillgång till det. Alltså det gör ju att om jag hade varit andligt intresserad så hade jag troligen varit ganska låst i den position, fysiska plats jag varit. Och de människor jag hade haft runt omkring mig, det hade ju varit mina enda källor till kunskap. Så min mästare hade ju varit nästan den enda kunskap jag hade haft kring det hela. Och så jämför man med mig då, jag startade ju med Reiki 2005 och en av mina ledstjärnor var att ju mer du kan, desto roligare blir det. Alltså jag läste ju första verksamhetsåren så läste jag ungefär 200 böcker inom den alternativa världen för att få reda på men hur fungerar helandet och vad säger man där och vad säger man där och vad säger man där. Alltså, men bara de 2 åren så hade jag ju fått tillgång till, men en bok är ju inte skriven av en enda persons upplevelser vid ett tillfälle. Utan den där personen kanske i sin tur har lyssnat på 100 personer. Så bara där, de första åren, hade ju min kunskap kring den andliga världen, den var ju så mångdubbelt mycket mer mångfacetterad än vad den möjligtvis hade kunnat vara. Liksom det vackra bandet. Och det här är någonting som, för jag tror att många i den andliga världen, vi är lite rädda för att använda våra andliga förmågor. Vi har kanske minnen av att det gick inte så jädra bra och det hände saker. Och så var det säkert. Men bara Lägg in den där, men vad blir skillnaden när vi kan lyssna på 1000 olika personer med erfarenheter i jämförelse när vi var tvungna att lyssna på en enda?
Precis, och vi inte
Alltså,
fick något inflöde av nya tankar. Allting var
eller hur?
stagnerat.
Ja.
Vi lever ju i en fantastisk tid,
Ja.
men vi behöver kasta av oss det här karmaoket från hur vi...
Ja.
För vi har levt så himla många liv där det har varit träligt och man är en på bål och man har blivit förföljd och
Ja
man har...
men gud ja. Och vet du vad? Det här kom också upp i mitt flöde. Jag visste inte om det här. Alltså mental o alltså psykisk ohälsa. Jag tror det var mellan 1200-talet till nästan 1800-talet. Alltså det var nästan 500 år. Om man led av mental ohälsa så sågs botemedlet vara alltså tortyr och alltså man skulle slå ut det
Ja,
onda ur
borra hål i
kroppen.
skallen för att få ut demonerna och
Ja, men
elakt.
allt det där. Alltså, det här med att liksom psykiskt ha saker på insidan. Alltså, shit vad vi måste haft jättejobbiga minnen med oss. Och den här känslan av att känslor inte är okej, tror jag det om man har liksom haft århundraden. När folk har liksom behandlat en på det sättet. För man inte förstått hur man ska använda sina tankar och känslor. Så att det förklarar mycket. Och på något sätt också det här med alla de här reningarna som man pratar om. Alltså det är sådana här minnen vi helt enkelt inte ska ha kvar längre. Därför det vi ska skapa in i det nya, det bygger på att vi är fri från rädsla. Vi vågar göra saker. Vi ser saker med nya ögon. Alltså det är, för att skapa den nya världen så behöver vi se på världen så som den är idag och jobba vidare på det. Om vi börjar liksom, med mina minnen säger att det är som på 1300-talet. Ja men, då blir det, vi hade gjort annat om vi var född på 1300-talet än vad vi har möjlighet att göra idag.
Alltså, så sant. Vad bra du uttryckte allt det där, Anna-Sofia, för det är precis det jag ser också, att vi måste jobba med vår gammal karma. Alltså, det är superviktigt att kasta av oss alla de där gamla tankesätten, för världen funkar på ett annat sätt redan idag. Och nu när vi kommer in i den här tidsåldern med AI och alla både möjligheter och hot med det, så kommer vi. Jag tänker, det här har faktiskt med året som kommer nu att göra, eftersom Pluto kommer att gå in i Vattumannens tecken igen, där han var och kikade lite under 2023. Gjorde han en liten så här sneak peek. Och det som hände då i mars 2023, det är ju att hela den här AI bara exploderade. Det var då vi började få det här med oss i liksom flödet, i nyhetsflödet, pratade alla om AI. Märker ni att det har liksom dött av lite under hösten? Jag lovar att det kommer att komma tillbaka med full kraft under 2024. Och jag är övertygad om vi som mänsklighet ska klara av att använda AI på det bästa sättet, så kommer det vara de människor som är spirituellt och moraliskt mest högtstående som borde vara i kontroll av det. Kanske inte nödvändigtvis de som är mest utbildade och kunniga inom AI, utan vi kommer att behöva den emotionella kompetensen och intelligensen och den spirituella ledstjärnan i hur vi ska hantera livet tillsammans med AI.
Så sant, så sant, så sant, så sant.
Men intressant att du pratade om det här med att liksom vikten av att gå tillbaka och göra om och göra rätt och liksom inte bara rusa framåt. För redan på början av året, vi pratar nyårsafton nu, som är bara någon dag bort när vi släpper den här episoden. Och inledningen på 2024 handlar ju om att vi är i en Merkurius retrogradperiod. Och för de som faktiskt tittar på det här avsnittet på video, vilket man kan få förmånen att göra om man är medlem i Andliga klubben, ska jag bara tillägga. Vi har ju en tv-kanal på void.tv. Där finns Andliga klubben. Och vill man se det här, vilket ju kanske är en fördel att titta på det här rent visuellt. Jag tänkte jag skulle visa, demonstrera hur planeterna rör sig på himlen nämligen. Så kan man kolla där. Jag kommer förmodligen också lägga upp det här avsnittet på Astrologiskolan där man kan liksom köpa det som en engångs, om man bara vill titta på just det här behöver man inte betala ett medlemskap på alla klubbar. Man kan gå in på Astrologiskolan som också ligger på Void och titta bara specifikt på just det här om man känner sig nyfiken, om man är lite av en astrologinörd kanske. Det kanske finns några fler där ute som lyssnar. Så jag ska dela skärm också med dig, Anna-Sofia, så hänger du med i vad jag pratar om.
Yep.
Så här ser det ut på himlen den 31 december. Vi är alltså i en period där Merkurius är retrograd i skyttens tecken. Det börjar, man ska säga så här, att Merkurius har gått fram här till in en bit i stenbocken och Merkurius stannade upp här på 8 grader i stenbocken och har backat tillbaka. Men alldeles i början på 2024, den 2 januari, avslutas hela den här bakåtgående, den här retrogradperioden, och så vänder Merkurius framåt igen till 8 grader. Och då säger vi att hela den här retrogradprocessen är inte över förrän Merkurius har liksom kommit tillbaka till det stället, 8 grader i stenbocken, där han började backa. Så det blir liksom tre gånger över samma punkt. Först går han framåt, sen bakåt och så går han framåt igen. Och det är den här processen som handlar om gör om och gör rätt. Och det som kanske har krånglat för oss kring avtal, kontrakt, kommunikation, teknikprylar brukar strula när det är Merkurius retrograd. Det kan handla om leveranser. Merkurius är den här budbäraren och den som åker runt Postnordbilarna, typiskt styrda av Merkurius. Det är också resor och handel. Det här kan ha varit krångligt och kanske nu börjar rätta till sig en aning. Den 21 januari, då har han tagit sig förbi alla snåren och är tillbaka på 8 grader stenbocken. Och då går han glad och lycklig vidare med livet när han har sett till att vi har städat upp och ordnat våra affärer. Och jag kan ana att det kanske har varit en lite stökigare reseperiod än vanligt under julen. Det kan vara några av våra lyssnare som har upplevt det, att det blir liksom förseningar, strul. Det brukar ju vara när många människor är ute och far sådär. Men jag anar att det kan ha varit lite värre än vanligt för en del. Och det är inte alla som drabbas likadant av en Merkurius retrogradperiod. Det beror lite grann på, har du planeter här i det här området i ditt eget horoskop, så kan du vara extra känslig för det. Eller om du liksom är född i en sån period när du blir liksom extra påverkad av Merkurius. Merkurius kanske är den planet som styr över din ascendent, så du är extra liksom Merkurius i dig, stark. Så. Jag är själv född under en Merkurius retrogradperiod och jag har faktiskt, jag ska säga ibland, blir jag också drabbad av det. Men det är som att Merkurius retrograd är mer så här bekväm energi för mig, för att den finns i mitt födelsehoroskop. Så det blir individuellt. Och här då, inledningen på det nya året, börjar ju också med att Venus står på himlen i en kvadratur till Saturnus. Så vi har Venus här uppe och Saturnus här. Venus 1 grad i skytten på nyårsafton, Saturnus 3 grader i fiskarna. Och månen förstärker också den här oppositionen. Precis den 1 januari så har vi månen som bildar en opposition till Saturnus. Och då blir det en sån här T-kvadratur, skulle jag säga.
Av nyfikenhet, är det alltid så här starka skeenden kring nyårsafton, alltså själva aftonen, eller är det något speciellt starkt liksom nu?
Nej, man kan inte säga att det är det. Det vi vet alltid sker, det är ju att solen är alltid i början av stenbockens stjärntecken. Det är liksom det enda vi vet. I övrigt är allt annat rörligt. Så det kan se precis ut hur som helst på himlen. Det vi också vet är att Merkurius och Venus är någonstans i närheten av solen, för de rör sig aldrig särskilt långt ifrån. De befinner sig alltid mellan ett och två stjärntecken runt omkring solen. Men i övrigt kan det vara precis exakt hur som helst. Och det är det som är så häftigt, att allting är, det är så många parametrar som ständigt är i rörelse och i cykliska liksom skeenden. Men just här då så kan man väl säga att när Venus är i den här konfigurationen till Saturnus så kan det ju kännas, både Venus och månen är ju liksom våra så här mjuka och relationssökande planeter. Och det känns lite som att man stöter på någonting lite hårt och kallt med Saturnus. Det kan vara lite av en reality check. Månen passerar ju väldigt snabbt. Månen är bara här någon timme liksom. Och här pratar vi på kvällen den 31 december, så nyårsafton. Kan vara lite sådär, lite, kan kännas lite tungt, lite så här att man kanske blir lite deppig på något vis. Om man då själv har planeter här i sitt eget horoskop. Så de som har planeter, ska jag säga, i början av de föränderliga stjärntecknen, som är fiskarna, tvillingarna, jungfrun och skytten, då har man den här Saturnuspåverkan, och det är inte bara under nyårsafton, för Saturnus rör sig ganska långsamt på himlen. Men i och med att Venus kommer hit så blir det liksom som att det kollektiva tycker att känns lite så här, vi kan vara lite nedslagna och känna att ingen bryr sig om mig och ingen älskar mig, lite så. Men det positiva med Saturnus är ju att vi kan behöva en liten reality check ibland. Och det kanske är så att Venus önskningar och drömmar om kärlek och relationer och pengar och ägodelar som styrs av Venus, det kanske ska grundas lite i verkligheten också. Så jag skulle säga att Saturnus energi behövs ju, även om det kan kännas jobbigt när vi blir lite nedtagna på jorden ibland. Mars är inte jättegrundad här i inledningen på året, eftersom Mars i 27 grader i skytten står i en kvadratur till Neptunus, som är då 25 grader i fiskarnas tecken. När Mars får en liksom aspekt i Neptunus, så ja, då blir det lite lätt förvirring. Mars är ju vårt driv och ni vet den här krigsguden som vi pratat om och så. Och Neptunus är allting som är i dimma och i fantasin och inte i verkligheten, inte i den fysiska verkligheten. Så om vi skulle lite skämtsamt säga så här att jag på nyårsafton kanske våra nyårsraketer, Mars, kanske inte far dit vi hade tänkt oss. De kanske bara skjuts helt planlöst, eller det kanske blir några helt andra färger och vi trodde att det var en viss raket och så visade det sig vara något annat. Det är bara en metafor för hur den här energin skulle kunna manifestera sig. Det kan också vara så, vi brukar ju faktiskt sätta intentioner för det nya året på nyårsafton. Och Mars är ju våra intentioner, och Mars i skytten är ju väldigt stora visioner. Ofta så ja, jag har en ny idé och det är en stor vision och den vill jag liksom följa. Men i den här aspekten till Neptunus så kan det vara så att de inte riktigt är helt verklighetsförankrade. Så vi kanske drömmer väldigt stora drömmar här i inledningen av året som inte riktigt har grundat fullt ut. De kan vara
Vet du,
baserade på
det
illusioner.
roliga är att det var precis det korten sa till mig också när jag gjorde läsningen. Alltså det var två stycken kort som handlar just om visioner och drömmar. Och sen kom balanskortet upp. Och balans brukar betyda att ja, men grunda dig och att det liksom inte blir så mycket av de där visionerna. Att man liksom, det är som att du får visionerna och så ska du vara grundad samtidigt. Så det blir kanske tvära kast. Och vad det brukar innebära när det ser ut på det sättet, det är att man börjar leta efter lite längre riktningar. Alltså, man börjar känna det hållet jag skulle vilja gå åt. Men man börjar liksom inte rusa iväg åt det hållet. Utan man får liksom en intention. Ah, jag skulle vilja åt det hållet. Och sen får man vila. Man kommer bort från det. Man landar i vardagen. Man är liksom i det, liksom, de här grejerna. Men sen så kommer den där tillbaka. Samma längtan poppar tillbaka i något annat sammanhang. Och när man har gjort det några gånger. Då vet man att det där är det håll jag vill åt. Alltså man ska följa de sakerna som hela tiden kommer tillbaka, den riktning som man väljer tillbaka flera gånger. För att när man får en stor vision och så bara, åh, men den där kör jag på. Och så kanske man egentligen inte innerst inne var beredd att göra allt det jobbet för att komma just dit. Men när man har valt in den typ 5-10 gånger, då vet man att men den där saken, den vill jag verkligen ha.
Inte
Och då
precis
blir den
det på
här,
riktigt.
ja, det är på riktigt. Jag är beredd att göra jobbet för att komma dit. Men jag klarar mig inte utan det. Det där är jätteviktigt för mig. Så att saker poppar upp för att sen försvinna är också jättevärdefulla delar i processen.
Det där låter som ett tips direkt till mig också. Jag har en tendens att vara väldigt snabb på att agera på nya idéer. Jag liksom triggas av det. Åh, en ny idé! Åh, det här är kul! Åh, det gör jag! Åh, fufu, så sätter jag igång. Men det kanske inte är helt förankrat ännu. Så det där ska jag ta till mig. Mycket bra tips.
Är det så? Ja, jag brukar köra den här att, för det gör jag också, jag gillar att agera snabbt och jag är lite snabb. Jag brukar skilja på hur mycket jobb det involverar. I och med att jag är en skrivande människa så tänker jag, är det en dikt? Är det ett blogginlägg? Eller är det en bok? Och att skriva en bok, det krävs att du hela tiden kommer på samma saker. Du liksom är i samma flöde ganska länge. Och det krävs en del för att vara i ett energimässigt läge så länge. Men att skriva en dikt, det kan man göra på en 10 minuter. Att skriva en blogginlägg, det kan jag göra på ett par timmar. Så att det gör att jag tillåter mig själv att följa det där flödet när jag är snabb. Men att mentalt skilja på ett blogginlägg som kan göra jättenytta för några tusen människor för att de läser blogginlägget. Eller är det någonting som är så viktigt att det måste ta hela utrymmet och bli en bok?
Mycket bra metafor. Kanon. Jag fortsätter analysera nyårsafton lite till faktiskt. Det vi också ser är att Jupiter på himlen, i mitt program här så ser man att det står ett litet S nedanför. Det betyder att Jupiter på himlen är stationär. Och det innebär att Jupiter är på väg att byta riktning, men står stilla just nu. Har haft här en retrograd period sedan 4 september och är på väg att börja gå framåt igen. Och det är just när de här planeterna är stationära som de har liksom extra mycket energi. Det här är ju trevligt då, om vi säger att Venus är i ett lite jobbigt läge med Saturnus, så har vi på nyårsafton också ganska mycket av Jupiter-energi. Och Jupiter brukar vi se som en positiv planet. Jag ska också lägga till att de långsammare planeterna på himlen, alltså från Jupiter och utåt, de har inte riktigt samma effekt som de planeter som är liksom närmare jorden när det gäller sådana här retrogradperioder. Just därför att de är retrograd under en sån lång period. Det kan vara 4, 5, 6 månader som de är i sin retrograd. Så det är också ett vanligt förekommande fenomen. Men det är just när de byter riktning, de dagarna, kan det hända intressanta saker. Och lite förenklat kan man ju säga att Jupiter är en positiv planet, men kan faktiskt också ibland bara agera som en förstärkare till andra planeters energi. Och Jupiter står ju här nu i positiva aspekter till månen och Saturnus. Vi ser trigoner och vi ser sextil. Kanske får det här att liksom Venus, månen, Saturnus-grejen att vara lite, inte lika jobbig. Men om vi ser att Jupiter på himlen står kanske till exempel där du har Mars i ditt horoskop. Om du har Mars omkring 5 grader i oxen så kan det vara så att just du är mer irritabel än vanligt just på nyårsafton. Därför att Jupiter är där och liksom aktiverar din Mars-energi. Så man måste hela tiden koppla de här transiterna på himlen till det egna horoskopet för att förstå hur påverkar det här mig? Så att även om det är en positiv energi, kanske i det stora hela eller i det kollektiva, kan det vara någonting som triggar just dig att vara mer frustrerad eller aggressiv eller liksom konfliktbenägen. Om vi går lite vidare här och tittar in på ungefär mitten av januari, så har ju Mars rört sig in en bit in i stenbocken. Och då får vi flera harmoniska aspekter mellan Mars och Saturnus och Mars och Jupiter. Och jag skulle säga att det är förhållandevis lugnt på himlen här i mitten av januari. Tills vi har solen och Pluto som nästan samtidigt går in i Vattumannens tecken. Och det är då den 21 och 20 och 21 januari respektive så går både solen och Pluto in i Vattumannen. Och vi kan också nämna att den 19 januari, jag ska backa lite här. Den 19 januari så är månen på himlen. Den gör en konjunktion till Uranus. Och Uranus är för övrigt, har liksom inga kopplingar, inga aspekter till någon annan planet. Så att månen förstärker hela den här lite, hur ska jag säga, okontrollerade Uranus-energin. Här skulle det kunna hända lite så här volatila, snabba grejer. Överraskningar skulle man nog kunna kalla det, typ den 19 januari. Kan vara lite spännande att se bara vad som händer i nyheterna. Och har man själv då planeter här omkring 19 grader i oxens tecken eller i de andra fixa tecknen, så kan det här också trigga någonting i ditt eget horoskop. Venus gör också en kvadratur till Neptunus här. Vi har Saturnus i en sextil till både Jupiter och Merkurius. Så det är lite så här, Venus-energin är också lite under stress från Saturnus. Så frågan är om det är det som är i det kollektiva fältet kan handla om våra relationer. Återigen Venus och Saturnus då. När vi går tillbaka till att prata lite grann om det här med ingressen. Solen som går in i Vattumannen, Pluto som går in i Vattumannen. Och jag nämnde att under 2023 så var Pluto, gjorde samma sak, gick in och kikade in i Vattumannen från slutet på mars till ungefär mitten på juni. Och alltså nu kommit tillbaka dit igen. Så jag förväntar mig att det nu börjar hända ännu mer grejer kring teknik, teknikutveckling, också våra rädslor, vilket är Pluto, våra djupliggande rädslor och fobier, som handlar om vår överlevnad, kopplat till det här med robotar och AI och teknologi. Jag såg förresten nyligen på nätet såg jag en av Teslas robotar. De hade bara gjort ett litet sånt där filmklipp. Och det var första gången som jag tyckte att det blev riktigt obehagligt. För det var en robot som rörde sig, den gick. Och den hade så mänskliga rörelser. Det var liksom hela hållningen och hur den liksom så här, ja, släntrade förbi så nonchalant som en människa gör. Det var ingenting robotaktigt med den, förutom att den såg ut som en robot med ett robothuvud och alltihopa. Men den rörde sig som en människa. Och det på något sätt var det liksom, det var mer för mig skräckinjagande än att de pratar och att de har satt på dem liksom ett ansikte som ser ut som en människa. Så var det någonting i rörelsemönstret som jag tyckte var så läskigt. Så jag tänker att det kanske är en diskussion kring hur våra robotar ska få se ut och bete sig för att vi ska kunna identifiera dem som just robotar. Kanske dyker någonting sånt upp under 2024.
Så spännande.
Riktigt, man kan googla på det, Teslas robot. Oh, ja, jag blev så här, ja. I slutet på januari, jag går lite framåt här, ska hoppa fram till 26 och 27 januari så har Mars och Merkurius faktiskt en träff i Stenbocken. Här är de tillsammans, 18 grader. De rör sig på 16, 17, 18 grader. Där hänger de ihop. Liksom. Ah, tjena, tjena, hur är läget? Där hänger de med varandra under ett par dagar i slutet på januari. Och då hamnar de också i kvadratur till noderna och till Chiron. Så det blir liksom som en stor röd triangel, eller man kallar det för ett T-kors. Samtidigt så är då Mars och Merkurius i en trigon till Uranus som är i oxens tecken och Mars och Merkurius i stenbocken. Och jag skulle säga så här, potentiellt så skulle det kunna vara en konflikt eller ett problem. Och det kan vara plötsliga händelser, för vi har Uranus i en trigon här till Mars. Och Mars och Uranus, när de liksom kommer på att de vill göra någonting båda två, då kan det gå fort. Det kan också vara någonting som skapar sorg, sorg i Chiron, och det är kopplat till de karmiska noderna. Jag skulle säga att månen stabiliserar situationen en aning, men framåt månadsskiftet när månen når till den här södra noden i vågen, då kanske den här potentiella konflikten eskalerar. Och om det då är på världsnivå eller om det här triggar personer som har saker konfigurerade i sina egna horoskop till de här, just de här graderna, där både Chiron är i mitten på väduren, vi har Mars och Uranus här i den här trigonen. 18-19 grader kan man vara lite observant på. Sen tänkte jag att vi ska gå in i februari och i mitten, eller en vecka in i februari, då blir det lite snårigt igen, därför att den här norra noden gör den här exakta konjunktionen till Chiron i väduren, och samtidigt som månen och Venus har kommit fram nu och fortsätter att göra den här kvadraturen. Om det var Mars förra gången så är det nu Venus som har kommit fram till den här punkten och bildar den här kvadraturen till noderna och Chiron. Och samtidigt också en trigon till Uranus. Det kan vara både roligt och stimulerande med Venus aspekter till Uranus. Kan vara lite spännande. Det kan vara också med Venus kopplat till de här noderna. Det kan vara spännande nya möten. Det kan vara nya människor som kommer in i vårt liv, relationer. Det kan också handla om materiella frågor med Venus. Pengar, resurser, ägodelar och också våra värderingar. För de som har planeter i de här kardinala tecknen omkring 17-18 grader så kan det handla om gamla sår från tidigare relationer som kanske kommer upp till ytan för att bearbetas. Det är lite så här karmatema och känslighet kring att inte känna sig älskad. Det finns ju potential kring läkning med Chiron här, men då tror jag att vi först måste bli medvetna om de här känslorna som poppar upp och acceptera dem innan vi kan nå fram till läkningen. Det kan faktiskt också vara din egen potential att hjälpa andra att hela som också växer upp, om det här är konfigurerat till planeter i ditt horoskop.
Vill jag ska berätta varför det är så viktigt att man läker ut gamla sår? Ja, alltså det är precis som du säger, att när vi släpper taget om det, att man går in i det och släpper taget om det, det har att göra med attraktionslagen. Att har vi varit med om ett svek till exempel, och så går vi runt och bär på minnet av svek, då kommer våran nya partner att känna av den där känslan. Det luktar svek här. Det är någonting jag känner igen, välbekant, här kommer jag nog trivas. Och så har man en tendens att möta någon som triggar just de grejerna. Och då upprepar sig historien och då blir man ju mer och mer övertygad om att men det här var verkligen ingenting för mig. Men när man får släppa taget om det där, när man liksom bearbetar, betyder det egentligen att förstå det så pass mycket att jag kan släppa taget om det. Förstå det så pass mycket att jag kan försonas, förstår det så pass mycket att jag känner att ja, men nu vet jag vad som hände, så jag vet hur jag ska göra nästa gång. Alltså bearbeta det här, hjärnan förstår så att vi energimässigt kan släppa det. Och släpper vi då taget om det där sveket, så det inte finns kvar överhuvudtaget, för vi är bara fyllda av tillit och kärlek och omsorg, då kan vi bara attrahera en partner som möter oss med kärlek och omsorg. Och då blir det helt andra förutsättningar. Så att
Och handlar det inte också lite grann om att ibland upprepar vi gamla mönster och vi upprepar och vi upprepar och vi undrar varför händer det här med mig igen? Är det inte så att vi också måste bli så less på de här gamla mönstren, de här upplevelserna? Jag måste bli så less på upplevelsen av svek att jag till slut tar mig ur det här gamla hjulspåret. Alltså det ska plåga mig så hårt innan jag kan vara beredd att faktiskt förändra någonting hos mig själv, att förändra ett beteende, att förändra mina tankar och min inställning. När man bara säger så här, nej, det där är inte för mig längre, jag vägrar.
Alltså alla de som vi definierar som modiga, det är de personer som är så jävla less på det som är just nu. Att de tycker att det värsta som kan hända i hela världen, det är om allting fortsätter som det gör nu. För när man känner så, då tänker man vad än framtiden innehåller så är det bättre än det här. Då vågar man ta kliven. För de här starka drifterna vi har att vi ska överleva och hålla oss i det gamla välkända, de är extremt starka. Så har vi det helt okej okay, och vi överlever och det funkar men vi är inte nöjda, då ska det väldigt mycket till innan vi blir tillräckligt motiverade för att göra en förändring och komma ur vår comfort zone och behöva se världen med nya ögon. Alltså det är alltid en större grej att förändras än vad vi tror. Men när vi är där, när vi är så jädra less, då kommer vi också, när vi kliver in i det nya, tycka att men varför väntade jag så länge? Det var ju mycket lättare än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Och det är lättare för att energin av det gamla har släppt längs resan. Man får bara helt annat genomfall.
Precis, jag såg, det var någon dokumentär på TV 50 år sedan, den här flygolyckan i Anderna. De här som hamnade högst upp i Anderna på någon bergstopp och var tvungna att överleva genom att äta upp de döda passagerarna i det här flygplanet.
Ja,
Man har
filmen.
hört talas
We all
om
remember it. Oh my
det. Ja, we
God.
all remember it. Och så intervjuar de. Det var två killar som gav sig iväg till slut. Alltså, de hade ju suttit där då i typ 2 månader eller någonting, jättelänge. Och så till slut så gav de sig iväg och alla har ju hyllat honom då som den här hjälten. Eller båda de här killarna egentligen som de här hjältarna. Och så intervjuar de ena av dem och han bara, nej men alltså jag var inte modig. Det var inte mod som drev mig, för jag var skiträdd. Det enda som drev mig, det var tanken på att stanna kvar där. Jag fixade inte det. Jag ville inte dö där uppe. Jag ville ha någon möjlighet till liv. Alltså gav jag mig iväg, för det var enda saken jag kunde göra. För han var så less på att sitta där. Så det är så sant att egentligen kanske det inte handlar om mod, utan bara så här, drivkraften att jag måste ta mig ur den här situationen.
Och det där kan man inte. Alltså ibland är man lite lagom less och man känner att men jag skulle så gärna vilja komma vidare. Men man kan liksom inte uppbåda den nivån av jag är så jävla kräklig, jag gör vad som helst. Alltså, det går inte att få den på beställning. Utan
Nej, man behöver nästan en kris för att
man
det.
behöver det. Och då kan man ta tag i många saker när man ändå håller på, för nu jäsiken. Så att när man har förstått den här kraften som kommer i att vara så jädra less, man kan nästan sakna den i andra sammanhang. Därför att man märker att man blir lite loj.
Det blir bekvämt.
Det blir bekvämt och vi ska inte underskatta det bekväma. Alltså faktiskt, där tycker jag att man kommer ihåg att de bästa förändringarna är de som sker när vi är så bekväma som möjligt. För när vi är bekväma och slappnar av, då är det lättare för oss att ta in nya saker och vänja oss med nya idéer och nya tankar. Så det långsamma gradvisa, det är det bästa sättet att utvecklas egentligen. Det är bara när vi gör de här större förändringarna, riktningsförändringarna, då brukar man behöva de här kriserna och liksom skakas om lite grann. Men de bästa, då är vi tillfreds och vi mår bra och vi vilar och vi tar hand om oss själva och vi gör allting ur ett tillstånd av att jag tycker om det här. Då kommer vi riktigt långt.
Den där historien om de här som gav sig iväg från den här flygplanskroppen var också, tänkte jag då, ett exempel på Saturnus energi. För att först kämpade de hade då fått med sig reskost på vägen.
Hurra.
Hurra. Och så kämpade de ytterligare, jag tror det tog dem 2 dygn, bara att ta sig upp för liksom, den närmsta bergstoppen för att kunna se på andra sidan. Och de hade då en förväntan och hade drömt om att när de bara kom upp på den där bergstoppen så skulle de se Chiles gröna dalar, de skulle se grönska och de skulle kunna gå ner, liksom, komma ut i världen. Och så har de kämpat då i 2 dygn bara med att ta sig upp på den första bergstoppen. Tittar de över kammen. Och vad såg de? Att de såg bara fler bergstoppar. Fast ingen grönska någonstans. Och där och då hade man ju kunnat ge upp.
Men
Där och då
typ.
hade man kunnat säga så här, nej, vi de var tre från början. En av dem vände tillbaka och gav sin ranson till de här två för att de skulle kunna fortsätta. Och de bestämde sig för att fortsätta, trots att det såg helt omöjligt ut. Det här är typiskt också en Saturnus energi. Du måste fortsätta kämpa fast det liksom ser omöjligt ut. Så är det bara att ge dig tusan på att det ska gå.
Allt att vinna, inget att förlora.
Exakt. Sen tror jag att de hade lite guidning längs vägen. Liksom, de hade nog någon som vakade över dem och ledde dem rätt. Liksom. För det tog 10 dagar, men till slut kom de fram i alla fall och såg någon herde som kunde hjälpa dem. Ja. Intressant historia.
Förstå herden, bara, jaha, vilka är det som kommer gåendes här? Det är de
Ja.
dolda hjältarna, de där som faktiskt fångar upp saker och
Ja, men
de pratar sig för lite om i världen, tycker jag.
och finns där på rätt tillfälle. Liksom. Han hörde väl något kall om att han skulle vara på rätta stället också just.
Eller hur?
Ja, okej. Okay. Jag tänker att vi ska ta oss vidare här i vad planeterna gör på himlen. Den 13 februari. Det som händer är att Mars på himlen går över i Vattumannens tecken och där springer han rakt på Pluto. Och Mars och Pluto ihop, det är inte en jättehärlig energi. Den är ganska, kan vara ganska destruktiv faktiskt. Och samma dag så gör också månen på himlen gör en konjunktion till den här asteroiden Chiron och den norra noden. Så att när sådana här saker liksom sammanfaller, två grejer man ser samtidigt, så blir man så här, oh, astrologen i mig blir så här, undrar vad som händer den här dagen. Vi har också en aktivering från Uranus just den här dagen. Så jag blir lite sådär smånervös. Man ska ju inte skrämma upp sig själv eller någon annan. Men vi kan ju säga att det är Mars som aktiverar den mäktiga guden från underjorden, Pluto. Eller som också går under namnet Hades. Du kanske känner till mytologin lite bättre. Och jag vill ju inte börja sia om vad som skulle kunna hända så, men ja, men mänskligheten där den är just nu kan du ju potentiellt elda på någon av de redan existerande konflikterna. Det kan också vara någonting som vi nämnde tidigare, att det kan vara något som vi inte riktigt ser följderna av ännu. Det kan ju också positivt kan det vara någon som gör något framsteg i teknik eller utveckling. Så att Mars som är drivet, det kan ju vara någon som sätter en intention att nu ska vi göra någonting transformerande här, som är Pluto också. Pluto har ju både en positiv och en negativ sida såklart. Så om vi lutar åt det hållet kanske det kan vara en positiv transformation som startar här. Men det kan också vara något mer mörkt och omvälvande. Pluto har att göra med makt, kontroll, big money brukar man prata om kopplat till Pluto. Transformation som kan vara både positivt och negativt. Pluto har att göra med tabun och sexualitet, och det har ju också Mars att göra med, liv och död. Chiron då med sorg och lidande och empati, och Uranus plötsliga händelser. Det är en liten cocktail här av grejer. Och inte långt därefter, den 16 februari, så går också Venus in här i Vattumannen. Och då har vi hela fem planeter i Vattumannen. Vi har solen, Merkurius, Mars, Pluto och Venus. Alla de här personliga planeterna som är solen, Merkurius, Mars och Venus, förutom månen. Månen går ju så snabbt igenom, så kommer ju att komma hit också så småningom. Men jag kan inte låta bli att tänka på de barn som föds den här dagen. Alltså, de kommer att ha alla planeter i antingen oxen, fiskarna eller Vattumannen. Det är ett väldigt koncentrerat horoskop. Och det här kommer faktiskt att vara ett tema under hela våren, att planeterna är väldigt koncentrerade. Och det jag har noterat är att personer som har ett väldigt koncentrerat horoskop, de har så starka energier i sig i just de här områdena, vilket gör att de ibland blir mer av, ska jag säga, kändisar. Alltså, vi vet ju att de som är kändisar, de lever ett lite annorlunda liv. De är oftast inte bara vem som helst, utan de har ett liv som är mer dramatiskt. Det är mer av allt. Det är liksom mer. Och just sådana här koncentrerade horoskop kan ibland också vara det som gör att någon reser sig ovanför mängden och blir lite mer känd. Så kanske föds det någon här som ska bli känd i framtiden. Och jag skulle gissa att det är någon som gillar vetenskap, framtidstänkande, och också en humanist som vill hjälpa att förbättra samhället och mänsklighetens tillvaro. Det är typiskt Vattumannen-grejer. Och sen så kommer det ju vara en person som har Venus och Mars på ömse sidor om Pluto, alldeles runt omkring Pluto här. Oj, oj, det här är det väldigt mycket attraktionskraft. Det nästan osar sensualitet och sexualitet och kanske ett litet drag av farlighet med Pluto här kring den här personen. I'm just saying. Det finns ju bebisar som föds där ute. Det kan vara någon av lyssnarna som har något barn eller barnbarn som föds omkring den här tiden. Så ta det i beaktning. Och nästa stora händelse i februari, det är ju då att Venus och Mars äntligen möts på himlen. Och vi hoppar lite framåt här till den 22 februari när de möts 7 grader i Vattumannen. Och det här är ju ett lite spännande event, därför att de höll på att mötas i somras, och jag vet att jag pratade om det. De hade liksom som någon form av dans där, så här, De inte riktigt mötte varandra och Venus började sin retrogradperiod när hon började gå baklänges precis innan hon hann ikapp Mars. Och nu möts de i en exakt konjunktion den 22 februari. Och senast de möttes, det var i februari och mars 2022 när Ryssland invaderade Ukraina. Så frågan är ju om de kommer att komma bättre överens den här gången när de möts. Och kanske får vi se någon form av vändning i kriget eller en eskalering. Man vet ju inte. Venus är ju fredsgudinnan och Mars är krigsguden, så vem är det som får övertaget nu? Jag kan säga att Pluto var ju också med i leken även vid det här mötet 2022. Nu möts Venus och Mars efter att de har passerat Pluto. Det här kan också vara symboliskt viktigt. Det kanske gör att spänningen är lite lättare, att det inte är lika mycket destruktiva krafter. Just den här dagen när de möts så är också månen i en exakt opposition till Venus och Mars i lejonet. Och bildar ju då också en T-kvadratur till Jupiter. Och det här är ju med Jupiter med i leken. Jupiter känns som en härligare energi att dela med än just Pluto. Så det kanske är lite mer optimism i luften. Jupiter brukar vilja att man möts, samlas, att man skapar balans och liksom harmoni i relationer och så. Och det kan faktiskt vara, nu tänker jag så här, kanske lite optimistiskt då, men de här planeterna är i fixa tecken allihop. Så det kan ju innebära att om man nu på riktigt börjar inleda fredssamtal och liksom aktiverar fredliga saker, så kan det också bli bestående. I och med att det är fixa tecken, de är mer uthålliga. Sätter de en plan så genomför de den. Så att jag vågar vara lite optimistisk i alla fall. Sen kommer vi då in i månaden mars. Och vi inleder den månaden med också lite optimism. Nu har jag hoppat framåt här. Det är en liten uppiggande kvadratur mellan Venus och Uranus. Jag ska backa någon dag så vi kan hitta rätta dagen här för den exakta konfigurationen. Här i början i mars, 3 mars. Det kanske inte är den bästa tiden för stabilitet i relationer och finanser, för det gör oss lite rastlös, särskilt om man prickar in planeter i vårt eget horoskop då. Och nu är vi ju omkring 19 grader i de fixa tecknen. Det kan finnas en liten risk att man gör något spontanköp eller kanske chans till oväntad kärlek. Det blir i alla fall lite krydda i tillvaron. Och den 8 mars, då kommer månen och Mars på himlen att stå i konjunktion till varann. Samtidigt så gör ju då Mars en kvadratur till Uranus och en sextil till Kairo. Ja, solen är också inblandad och gör en sextil till Uranus. Och Merkurius är här borta i en konjunktion till Neptunus. Både Mars och Uranus, de är ju benägna att ta action för frihet och rättvisa. Det blir lite av en explosiv energi. Kanske avslöjas också en lögn, Merkurius på Neptunus. Neptunus kan vara illusioner och Merkurius kan vara ett avslöjande av en illusion. Eller så tänker jag att någonting sägs som kanske misstolkas för att det är lite förvirring med Neptunus och att Mars och Uranus går i taket över någonting som man får veta som kanske inte är sant. Några dagar senare så har vi också en nymåne i fiskarnas tecken. Nymånen sätter ju liksom ett tema för den kommande månaden. Det är som en nystart. Och här bäddar vi in hela det här energipaketet med Uranus kvadratur till Mars. Så lite instabilt kanske man kan säga att det är resten av den här månaden. Merkurius går också in i väduren här. Merkurius är vid nymånens infall så har Merkurius bara nått 1 grad in i väduren. Och gör också då en sextil till Pluto. Och jag ska säga att Merkurius kommer att hänga ovanligt länge i vädurens tecken. Det här med att saker och ting sägs, väduren är ju lite så här provokativ, driven av Mars. Någonting som man sen tar action på, det känns lite grann som ett tema för lite längre tid här. Och jag skulle säga att koncentrationen av de här planeterna i bara några stjärntecken är fortfarande exceptionell hela månaden Mars ut. Vilket gör att det inte är några större transiter förutom konjunktioner och sextiler under Mars månad. Månen gör ju sin vanliga tur runt zodiaken och skapar olika aspekter, men annars är det ganska stilla. Från den 19 mars, när Merkurius möter Chiron och norra noden, då kommer också Merkurius gå igenom andra hälften av väduren. Alltså när de kommer förbi 15 grader, där vi har norra noden, så går Merkurius igenom ett område som man kommer att backa tillbaka till under april månad, eftersom vi kommer att komma in i en Merkurius retrograd period igen. Så jag skulle säga så här, under mars, från den 19 mars och framåt, var lite observant på saker och ting som börjar hända kring området kring kommunikation, resor, teknik och så vidare. För du kan behöva göra om och göra rätt ganska snart. Så saker som inleds här kommer vi att behöva backa tillbaka till. I och med den här retrogradperioden så kommer Merkurius att vara ovanligt länge i väduren och kommer faktiskt inte vara genom väduren över till oxens tecken förrän i mitten på maj. Så det är mycket fokus på kommunikation och hur uttrycker jag mig, vad får jag för respons på hur jag kommunicerar. Väduren är ju ganska, alltså jag skulle säga att Merkurius i väduren är ganska spontan och bara säger det som det är. Och då kan det ibland bli reaktioner också. Ibland behöver saker och ting sägas som de är. Så det kan också vara positivt. Men, Ja, det övriga som händer här, det är ju att Venus också kommer ikapp Saturnus i fiskarna. Så omkring 12 grader i fiskarna så kommer Venus att stå i konjunktion till Saturnus. Och då skulle jag säga att alla som har personliga planeter eller ascendenten i mitten av de föränderliga tecknen, de kan ju känna av det här med tröghet, motstånd, kanske nedstämdhet, beslut som måste fattas och livet kanske känns lite seriöst helt enkelt. Mars månad avslutas också med att Jupiter börjar närma sig den här konjunktionen till Uranus. Det sker ju senare i april. Och vi har slutet av mars, det präglas också av en väldig koncentration av planeter i väduren. Så att vi har liksom fiskarna och väduren är verkligen temat här i slutet på mars. Och här har vi kvartalet summerat. Och tittar man på horoskopet här i mars månad så är det är knepigt liksom hur allting bara så här, koncentreras till några få stjärntecken.
Någonting som aktiveras, någonting som väcks, någonting som är viktigt att det liksom poppar upp mer än allting annat.
Exakt. Och de av oss som har mycket planeter i de här stjärntecknen, och det är väduren, det är oxen, det är fiskarna. Vi blir nog extra triggade av att det är just sånt, så här, mycket strålkastare just på de energierna, alltså de stjärntecknens energi.
Saker sätts igång, men det är inte redo att göra så mycket av, utan det är, liksom, det är mycket igångsättningar, mycket aktiveringar, mycket liksom, saker. Alltså det är det här, när vi tänker ju ofta att liksom, saker händer när vi skördar. Men en förändring börjar ju vid första fröet. Och vi tänker att vi börjar med fröet, men ofta är det ju en tanke som gör att vi vill så. Så det är
Allting
liksom det
börjar
som...
med en tanke.
Och det är,
Allting börjar med tankens kraft.
ja, så det är som så många olika faser in i ställtiden innan man ens sår fröet, när man börjar så fröet och sen innan man börjar skörda. Så det är ju väldigt mycket nystart, väldigt mycket frön, mycket idéer, mycket kommer till en, men det händer inte så rackarns mycket. Och när det är sådana tider, där är ju utmaningen att inte... Det är ju lite grann som de här killarna beskrev, man kommer upp till den där stackars bergstoppen och bara fasiken, det är ju inte över. Där är det ju liksom att, ja, men gör det bästa av det som är nu. Mysmå, ta hand om saker, var närvarande, ta hand om kroppen, ta hand om relationen. Alltså, det är mycket varande och hitta glädjen i det. Och sen låt allt det andra bara komma av sig själv.
Har vi inte ganska svårt för det? Alltså, i vår kultur, i vårt samhälle idag, så är det så mycket prestationsinriktat. Vi kämpar med det här att bara vara. Kämpar med att hitta de här små stunderna. Det är därför vi har sådana tekniker som mindfulness. För att vi har svårt med det.
Ja, men det låter som att det är sånt som kommer att ligga i pipen. För mig då, med det jag jobbar med, så visar det ju att det ser ut att bli bra tid. Men skämt åsido. Det gäller ju att hitta någonting att sysselsätta sig med under tiden saker är i görningen. Så att man tycker om resan. För annars är det sån risk att man stressar upp sig så mycket så man orkar inte göra någonting.
Kloka ord. Ja, men tusen tack, Anna-Sofia.
Men tack själv!
Nu har vi avhandlat första kvartalet och vi kommer ju såklart tillbaka
Ja!
pratar om kvartal 2 2024. To be continued.
Oh yes. Vi syns
Okay.
då.
Vi syns då. Ha det gott.
Ja,
Hej.
hej!
Och vi önskar alla våra lyssnare ett riktigt gott 2024. Vilka frågor väcks hos dig när du lyssnar på Andliga klubben? Behöver du kanske lite vägledning i din vardag? Eller undrar du över livets mening och de stora frågorna? Ja, mejla oss gärna på fraga@andligaklubben.se så kanske just din fråga kommer med i ett avsnitt framöver. Gillar du jobbet vi gör och vill stötta oss? Då kan du bli vår supporter genom att skicka ett bidrag via Swish. Skicka slanten till 123 445 2884. Mottagare är HDJ. Du kan också stötta oss genom att uppmärksamma oss på sociala medier. Vi finns på Instagram under namnet Andliga klubben. Och vill du hänga med oss på Facebook så kan du gå med i vår privata grupp Andliga klubben.